Jeg kremte bare for å få oppmerksomheten din, ikke fordi jeg har vondt I halsen. Hadde jeg hatt det, ville jeg gått inn på koronasjekk.no for å finne ut om jeg burde teste meg for korona eller ikke. Det burde du også gjøre hvis du usikker på om du har symptomer. Hilsen helsedirektoratet og FHI.
En podcast från Aftonbladet.
Du lyssnar på podden av Trus med mig, Helena Trus. Det kommer bli riktigt hett här inne.
Ja, det kommer bli varmt.
Vi sitter ju I ett litet konstigt rum. Det är väldigt varmt här inne.
Det är väldigt varmt.
Vad är det ni gör här inne?
I det här rummet som heter synkrummet så spelar vi in alla de här intervjuerna I Let's Dance. Mm. När vi sitter och berättar om våra tankar och känslor. Mm. Om våra nummer och vad vi tampas med.
Vi sitter typ I bikten.
Ja, I bikten. Ja. Precis. Ja. Ja. Mm. Det är lite läskigt här inne ibland kan jag säga.
Är det så att det kan bara komma ut lite vad som helst?
Ja, det är ju det som är grejen här inne. Att man säger väldigt mycket och så kommer man ut och så bara... Oj, verkligheten var visst här utanför. Nej, men det är faktiskt sant. Ja. Och man får passa sig lite här inne. Ja. Så att du har ett väldigt bra utgångsläge nu.
Jag sitter I byggrummet. Jag får så här Big Brother-känsla, du vet. Ja. När vi gick in och bara, nu ska jag berätta sanningen.
Ja, precis. Ja. Nu ställer jag en fråga till dig. Nu tar jag bara över
här. Över du.
Skulle du kunna vara med I Big Brother?
Nej, men aldrig I livet.
Och bli inlåst I ett hus.
Nej, men jag skulle vara världens tristaste deltagare. Plus att jag inte skulle vilja.
Nej, jag skulle få panik om man låste in mig. Att, att jag inte skulle kunna gå ut när jag vill.
Nej. Nej. Nej, men sen gillar inte jag sociala medier. Alltså att lägga ut bilder på sig själv. Så här.
Nej.
Och då, det är ju det som är hela grejen.
Hela grejen
I det programmet, att man vill synas.
Ja, men då skulle jag ju nog ändå platsa där. För jag gillar ju att synas. Mm. Men jag gillar inte att bli inlåst.
Nej, då går det inte.
Så det är ändå en dålig kombination.
Men du, jag tycker att det är... det är väldigt roligt och samtidigt lite läskigt att det har gått 9 år sedan du var med senast I Let's Dance.
Ja.
För att jag bevakade den säsongen.
Ja.
Och det betyder ju att vi har blivit 9 år äldre, vilket är helt galet. Men det jag kommer ihåg starkast är, du hade ju alltså en jättetuff final. Mm. Eller vad säger man? Mm. En tuffa veckor innan finalen. Mm. När du faktiskt gjorde en abort precis innan.
Mm.
Jag kommer ihåg det här så väl. Mm. För att det var sån... Det måste ju varit skitjobbigt.
Ja, det var det. Det är ju fortfarande så att det hugger till I hjärtat när du pratar om det nu. Så känner man att det var rätt omänskligt att precis när jag började repetera med Let's Dance så fick jag det här fina beskedet att jag och Roberto skulle liksom få ett barn till. Och vi var ju jättelyckliga. Vi ville ju verkligen det.
Mm.
Men så fick jag väldigt snabbt den glädjen grusad då. I och med att min livmoder har lossnat 2 gånger. Och, jag fick veta att det inte skulle vara så bra.
Mm.
Och försöka gå igenom ytterligare en graviditet. Så jag kämpade jättemycket med det under alla veckor.
Mm. Ja, för det här är ju hård träning.
Hård träning och jag har mått så illa varenda graviditet. Så jag sprang alltså typ och kräktes hela tiden. Så jag var ju jätterädd att folk skulle tro att jag med min övervikt hade hamnat I något typ av så här ätstörningsgrejs också. Mm. Men som tur var så hände aldrig det. Mm. Det var väldigt skönt.
Mm.
För det hade nog gjort mig väldigt ledsen. Men... Sen gick ju veckorna och det närmade sig och jag var tvungen att tillsammans med Roberto ta det där tunga beslutet om att avbryta graviditeten.
Mm.
Och att göra det 4 dagar innan man ska gå ut i en final och liksom prestera det... Det är ju faktiskt snudd på omänskligt. Mm. Så att det är därför jag blir så ledsen när man ser så här gamla grejer där det står att jag var en dålig förlorare för att jag inte kom på efterfesten. Mm. Men när sanningen faktiskt var att jag var bara hemma och skulle dumpa mina blommor. Jag hade nästan en sån här stor loge och det var fullt med blommor. Jag har så fina kort på det också. Och jag bara säger, jag kan inte lämna alla de här blommorna i bilen. De kommer dö. Så jag åkte hem och skulle bara dumpa det. Och vi skulle precis ut genom dörren och så ringer det. Och jag svarar. Och då var det en journalist som konfronterade mig med det här. Att de hade fått informationen om att jag hade varit gravid. Och gjort den här aborten på måndagen.
Och jag sa... Alltså det var på måndagen innan
på måndagen fredagen. Och gjorde jag då aborten. Och var tillbaka i replokalen på tisdagen. Mm. Och sen så dansade vi på fredagen. Och när han liksom berättade för mig... För jag sa, jag vill inte att ni skriver om det här. För det gör så ont i mig liksom. Och det, min man vill inte det heller. Och han gjorde det väldigt klart för mig att... Jo, men det här är för bra för oss för att släppa. Så att vi kommer att skriva om det. Mm. Då rasade faktiskt min värld. Och då ville inte jag åka på någon fest. Mm. Så det gör ont. Då blir man ledsen. Mm. När man tänker på såna där grejer. Men ja, så tänker man ju på att man skulle kanske ha haft en liten kille till och sådär. Så det gör ont. Mm. Det är en sorg.
Anledningen till att jag liksom inleder med det här är bara att jag tänker så här, att nu när du går in i det här igen.
Ja.
Så måste du ju, även om 9 år är väldigt lång tid, kastas du liksom tillbaka i det där som hände. Liksom. För det måste ju överskuggat ganska mycket av din första Let's Dance-tid.
Nej, jag skulle inte vilja säga att jag kastas tillbaka till det. För att jag och Roberto, vi har ju jobbat igenom den här sorgen. Och det är ju en sorg som vi alltid kommer att bära med oss. Och när det blir såna där... grova övertramp när man känner att okej, nu förlorade den här människan och just den här tidningen respekten för mig och min privata önskan om att få hålla någonting väldigt svårt privat. Det är ju det som gör ondast. Och jag försöker alltid att tänka så här att livet går vidare. Det finns en orsak och anledning till att det händer tråkiga och svåra saker. Så att jag är ändå rätt bra på att gå vidare. Men man får ju alltid lite så här sting i hjärtat. Att det är klart att man tänker tillbaka. Och nu är jag väl glad att jag kan få uppleva den här resan. Och känna mig starkare. Och känna att jag liksom inte behöver gå igenom något sånt där igen.
Nej. Var det, alltså, om du skulle hade genomgått en till graviditet, då var det liksom en fara för ditt liv
i
princip.
Precis. Ja.
Det var det som var...
Det var det som var grejen. Att, när min livmoder har lossnat 2 gånger. Och när det hände första gången, då gick det ganska bra att liksom få den på plats igen. Och så. Men andra gången så gick jag omkring med smärta alldeles för länge. Mm. Jag är lite för smärttålig. Och det som hände var att jag förstod inte att jag var sjuk, så sjuk som jag var. Och att det var så allvarligt. Så att livmodern hade lossnat. Och det här är ju väldigt, låter ju väldigt hemskt när man pratar om det. Men det finns ju inget annat sätt att säga det på. än att använda liksom sanningen. Och livmodern hade liksom växt fast i det här nätet som jag har inopererat i magen. För jag har ju en konstgjord bukvägg. Efter mina bukvägsbråck. Och då hade den liksom hunnit växa fast där. Så att när man skulle frilägga livmodern, då skar man hål på den. Så att man har liksom fått sy i min livmoder. Och då är den skadad. Och då kan det alltså brista. Det blir inte bra alls att genomgå en graviditet till med en så svag livmoder. Så att... det var sjukt jobbigt kan jag skriva under på.
Mm.
Och på det så hade man ju liksom 3 små barn redan då. Så nu har ju de blivit 10 år äldre. Vanessa fyller faktiskt 13 år imorgon. När vi kör premiären. Så att det är fantastiskt.
Tonårsbrud.
Ja, tonåring.
Mm. Mm.
Och så hinner jag inte göra något kalas. Och det är också ledsen för. Ja. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på det med.
Nej, hopplös. Men det, hon får väl komma hit.
Ja, hon kommer. Absolut. Hela familjen kommer. Mm. Det är jag jätteglad för. Mm. Och så får jag gå upp tidigt och göra lite birthday party på morgonen. Aha. Vakna med ett brak liksom. Tjo!
Men du, när du var med senast så, du kom ju två.
Ja.
Det är ju inte illa pinkat.
Nej, verkligen inte.
Måns Zelmerlöw vann ju.
Mm.
Och att få liksom en ny chans här i tävlingen. Mm. Går du in för att nu jäklar ska jag ta hem det här? Eller liksom,
ja.
Vad har du?
Ja, absolut. Det skulle bara bli fånigt om jag skulle säga någonting annat. För då, nej. Alltså, jag har vetat om det här så länge. Det är lite drygt 7 månader som jag har burit på det här. Så att, men jag hade inga planer på att spela svår eller förhandla. Eller, alltså det var inte det primära för mig. Utan när jag fick den här chansen att dansa igen, så kände jag bara, wow, att jag får göra det där som ger så mycket självkänsla och träningen. Ja, det är faktiskt bland det roligaste sättet att träna. Du tränar ju hela kroppen och du får upp aptiten och man sover bättre. Så att för mig känns det bara som, känns som en stor chans att kunna få försöka nå mitt mål. Och gå ner 17 kilo till.
Ja.
Och det tror jag att jag skulle klara om jag fick dansa en final. Då skulle den här träningen göra susen.
Ja,
vinna, om jag ska säga, hur viktigt är det i sig? Jag säger mer, varför är det viktigt?
Ja, varför är det viktigt?
Är det viktigt för att man kommer vidare i karriären, tjäna pengar, få mycket medieutrymme? Nej.
Varför är det viktigt då?
Det är viktigt för att för mig så är det genuin glädje.
Mm.
Och alltså det är så jäkla roligt. Det är topp 3 det roligaste jag gjort i hela min karriär. Absolut.
Uh-huh.
Så ringer de till ett 20-årsjubileum så kommer jag vara med igen. Och då spelar det ingen roll om jag vinner, för då tänker jag vinna igen.
Ja,
just det. Så det, då får jag både en höger och en vänstersko.
Ja.
Ja, så det kan vara något att satsa på.
Du visade ju förut, du har här, va?
Ja, här uppe.
Tejpat ben.
Ja.
Vad är det du har gjort?
Nej, men det är en gammal skada. Jag skadade mig en skidolycka för, gud, det är nog 20 år sedan.
Mm.
Så att jag har opererat det här knät 5 gånger. Och nu då när man inte har tränat så mycket. Utan eftersom jag gjorde en jättesvår tarm. Jag fick ju tarmvred.
Mm.
Och faktiskt höll på att gå bort när jag fick det där tarmvredet. Så har jag varit väldigt försiktig med min träning de senaste 3 åren. Jag har tränat nästan varje dag. Men väldigt, väldigt långsamt.
Och inte högklackat.
Och absolut inte högklackat. Och så började jag ju konditionsträning för 2 månader sedan. Så konditionen är lite bättre. Men jag har inte hunnit stärka upp muskulaturen så mycket. Och nu då när man börjar dansa blir man ju lite trött i knäna och sådär. Och då behöver man bara lite tejp så att det liksom får lite stabilitet. Men det är ingenting som... Alltså mitt knä skulle lika. Om det går sönder så tror jag inte att det kommer gå sönder på grund av dansen. Det kan lika gärna gå sönder när jag ställer mig upp ifrån soffan eller går och handlar.
Det är så skört.
Det är inte så skört egentligen. Utan, men den problematiken som finns så kan det liksom egentligen hända när som helst. Men jag ska ju springa tjejmilen i september också så att... Jag har inga planer på att behöva göra någonting.
Inga operationer,
nej. Inga operationer, nej.
Nej. Det kommer hålla till dess. Sen dagen efter bara.
Jo, men alltså det är ju därför jag vill så gärna göra det här. För jag vill stärka kroppen och bygga upp självförtroendet. Och visa att det går att faktiskt komma igen efter jäkligt svåra sjukdomstillstånd.
Mm.
Och... Jag måste ju faktiskt vara ärlig och säga som det är att vi alla som är med här har ju blivit något år äldre. Steffa har blivit 1 år äldre.
Ja.
Det är ett år äldre än det är bättre än ingenting, eller vad säger jag. men liksom, jag och Arja, vi har ju blivit 9 år äldre. I och med att hon och jag är de enda som är med från den första säsongen. Och på 9 år, på 5 år, på 3 år, det händer ju saker med kroppen, eller hur? Och i mitt fall så har jag ju genomlidit 9 operationer. Sen jag var med.
Och 17 totalt.
Ja, 17 operationer totalt. Så att,
men skulle du...
Jag kan ju inte dra in magen.
Nej.
Min magmuskulatur är... Vi kvinnor som har fått barn och sådär, det kan ju ofta hända då att magmuskulaturen liksom blir lite försvagad och går isär. Och det kan man ju sy ihop, det blir ju liksom så. Men i och med att jag har den här konstgjorda bukväggen... så är ju min läkningsprocess mycket svårare. Då ska det här nätet liksom, nervtrådar och allt hemskt som finns här inne, men som är livsviktigt, det ska ju liksom växa ihop igen.
Mm.
Och jag känner att jag vill liksom bli klar med min viktresa innan jag lägger mig på operationsbordet för att göra en sån, jag ska inte kalla det för ytlig grej, för det är det inte. Det är ju ett jätteproblem ibland att magmuskulaturen inte funkar. Jag får hela tiden, jag kan inte resa mig rakt upp. Jag får liksom alltid gå lite från sidan och sådär. Så att det är ju lite mäckigt i livet ibland. Sådär.
Men du skulle behöva göra en till operation alltså?
Jag skulle behöva gå in och sy ihop magmuskulaturen.
Okay.
För att få 100% stabilitet i buken. Mm. Men ändå så är det så att jag är så... Det är så här, skulle nästan kunna slå mig i magen för att den är så skuret av mina nervtrådar på båda ledden, både lodrätt och vågrätt, så att den är ju jag lever ju med kronisk smärta till exempel.
Ja, och kan du ta några mediciner för det?
Jag har ju ätit smärtstillande till och från då med operationer och men som tur är så har jag faktiskt bestämt mig för att jag kan tycka att smärtmedicinen har inte hjälpt mig så mycket som man kan tycka att den bör göra. Och då har jag fattat beslutet att jag vill hitta andra vägar att lära mig att leva med smärtan. Och det är därför den här viktresan är så viktig för mig, för att inte för något utseende. Det är klart att man känner ibland så här att om man har en klänning att jag kan ju känna, magen är ju mitt komplex. Mm. Det är jättejobbigt när jag dansar och så ser jag magen så där. Men med takten att jag liksom går ner i vikt, då minskar ju bukfettman.
Mm.
Och då minskar också volymen. Men man ökar på styrkan och stabiliteten.
Och det är enklare för magen. Och
det är mycket enklare för magen och liksom läka. Och hela kroppen.
Mm.
Så att för mig så är det... Jag tror att för alla människor så... Man ska inte ta ifrån någon annan människa den känsla för saker och ting. Och så. Det skulle jag aldrig våga och göra. Men jag vill faktiskt påstå att jag tror att det här betyder så mycket för mig... på ett annat sätt. Och för mig är det liksom, jag gör inte saker halvhjärtat. Då låter jag faktiskt heller bli.
Mm.
Och jag tror att avsaknaden av mig också, att man inte har sett mig så mycket de senaste åren och så här, det är ju för att det är självvalt. Det är inte för att inte jag har fått några erbjudanden eller för att inte jag liksom har haft några jobb. Jag visste helt enkelt inte om jag skulle orka och göra ett bra jobb och ha mitt hjärta i det, om inte min hälsa var liksom stabil.
Ja, det har påverkat så mycket så att du har fått tacka nej. Vad är det till exempel du har fått välja bort för att du inte har mått bra?
Ja, men det är ju något så enkelt och något som kommer så naturligt för mig. Alltså jag skulle kunna gå upp på en scen och köra en schlagertimme hur enkelt som helst. Det gör ju jag tänder direkt och liksom är igång och hittar publiken och kan spela med dem, men att gå upp och göra det och sen kliva av scenen och så känner man att man du vet, man är alldeles blöt. Ja. Man är inte blöt för att man svettas. Man är det för att man blöder. För att man har börjat jobba för tidigt. Så att operationsåret har gått upp. Och,
ah, okay.
Alltså, jag har inte gett mig tid att liksom läka. Och jag har alltid velat så här. Jag är alltid på och jag är med. Och jag vill vara den där duktiga flickan. Och jag vill inte vara svår och besvärlig. Och jag vill inte tacka nej för att. Gud, de ringer ju för att de vill att jag ska komma. Mm. Då kan ju inte jag tacka nej.
Nej, precis.
Så lite sådär, lite pleaser. Mm. Att jag vill behaga och att jag vill göra folk glada och nöjda. Och med det vill jag säga att de senaste 3 åren när jag fick det här sista tarmvredet. Då förstod jag liksom allvaret i att, men vänta lite nu. Ska du, okej, du grejer det här. Och det kanske går upp och visst det funkar, men ska man verkligen gambla med sitt liv för att få göra det här jobbet? Så jag var ju liksom inne ett tag på att jag kanske får göra någonting annat. Ja. Kanske inte greja det här liksom. För när jag sjunger så sjunger jag ju, jag måste ju ha mitt stöd ifrån magen. Mm. Det går ju liksom inte att sjunga. Bara här, eller ja, det kan man. Men...
Det kan man, men det, då är det inte bra förresten.
Nej, det är inte så bra. Nej.
Men just det här att du har varit, men som du säger med tarmvredet, där var du nära och dö.
Mm.
Och det har varit andra situationer som vi pratade om tidigare, där du vet att du, går jag vidare nu så kan jag dö.
Mm.
Hur är det liksom, ja, men, ha det i liksom, eller hur är det att uppleva det? Att man är så nära, vi vet ju alla att vi ska dö.
Mm.
Men när det är så konkret.
Nej. Nej, men det har ju varit skitjobbigt. Och när man har en familj som... ja, alltså de betyder ju allt. Så att det är den största rädslan att man inte liksom... Jag har ju själv förlorat min mamma och min pappa. Så att det är ju det man har känt på en enorm tacksamhet. Att man liksom... lever i ett land där man har fått bra vård och att man har folk runt omkring som liksom har... För hade det bara varit mig själv, då hade jag nog bitit ihop. Som när jag fick mitt tarmvred där, så, där, så var jag rätt envis. Jag kände ju av ganska tidigt att jag mådde illa och det snurrade i huvudet. Men jag liksom fightades på där. Vi var mitt uppe i ett träningspass och jag tänkte, kan jag inte bara ge upp här. Och hade jag inte haft... en kille där då som heter Lelle.
Mm.
Som faktiskt är kiropraktor här på Let's Dance bland annat. Då, om inte han hade liksom kunnat tolka mig att nu är det någonting som inte stämmer här. Då hade det varit finito. Så att, nej, jag tycker, känner man att man mår dåligt och så här, så ska man bättre åka till doktorn.
Mm.
Eller säga till någon i alla fall att hur man mår och sådär. Man ska inte vara rädd för det.
Nej.
Det kan sluta illa.
Men när du var i den situationen och ändå en läkare sa till dig då att nu är du liksom nära. Minns du hur du reagerade då?
Det kom ju efteråt. Och jag tror första gången då var det så läskigt för att då kom Roberto till mig ganska... Jag hade väl varit hemma i en vecka och så fick han... påminnelse på parkeringsböter.
Mm.
Och vi brukar inte få parkeringsböter. Och han bara, men gud, de här har jag glömt bort. Den här jävla skiten tänker inte jag betala. Hur fan kan man sätta böter när man står parkerad utanför en akutmottagning? Och då säger han, men gud, vad är det som har hänt? För jag visste ju ingenting. Och då berättade han att... när jag hade legat på intensiven så hade läkarna kommit in till honom och förklarat läget. Att jag var så pass svag och jag svarade inte på mediciner och jag svarade inte bra på behandlingen. Så att jag fick ligga på intensivvårdsavdelningen. Och då berättade de för honom att du ska nog förbereda dig och barnen och Annas övriga familj på att ta farväl av henne för att hon kanske inte överlever det här.
Ja.
Och då berättade han för mig att det var därför han tog beslutet att tatuera in mitt EKG. Så han har ju, han brukar alltid säga, jag har alltid ditt hjärta med mig. Och då fick vi ett intyg från sjukhuset. För han sa, jag tänker fan inte betala det här. I vanliga fall så är vi så här, men vi fick en bot.
Men det blir nästan en princip.
Då får man liksom, men då var det det. Och då fick vi ett intyg. Och när han visade mig det, då var det så där, det var riktigt läskigt.
Det hade man, inte gått upp för dig riktigt.
Nej, för när det, jag fick den där, det där brevet med sjukhusstämpeln och liksom läkarens underskrift, och det stod mitt fullständiga namn och personnummer, och att jag liksom hade varit nära på att mista mitt liv. Då var det så där, det var skitläskigt. Då, och likadant när jag faktiskt fick se så kallade paparazzi-bilder på mig själv nu senast då 2009, när jag alltså ligger på en bår och de transporterar mig från sjukhuset i Dalarna till Stockholm med ambulansflygplan, och så ser man sig själv ligga på en bår och man är inte vid medvetande. Jag visste inte att de flyttade på mig. Och så får man se det i efterhand. Att shit, jag låg där och hade ingen aning om det. Och så får man se det på bild. Det känns lite, alltså det är lite som ett övergrepp på någon vänster. Det är skitont. Så det vill jag inte uppleva någon mer. Nej.
Men jag tänker liksom, det här måste ju vara en sån traumatisk upplevelse för er som familj. Att deras oro för vad ska hända med mamma, vad ska hända med min fru. Hur har ni liksom, hur har ni hanterat det så här i efterhand? För det kan ju komma också precis reaktioner långt senare liksom, från barn till exempel.
Ja, absolut. Men vi har faktiskt grejat det himla bra, för att vi pratar väldigt mycket i familjen. Och när det händer tråkiga saker och jobbiga saker, så har alltid jag och Robert varit väldigt bra på att liksom samla barnen, sätta oss med dem och prata och fråga dem om de har några frågor, om vad de tänker och känner och sådär. Och ibland så har det kommit väldigt spontana frågor, och de har varit otroliga på att uttrycka sig och visa sina känslor och sina oro. Jag måste säga att jag är faktiskt jäkligt imponerad av alla tre. Och jag tror alla föräldrar vill känna att man har jättefin kontakt med sina barn och man älskar dem och vill gärna tro att barnen berättar allt och sådär. Men jag brukar säga till mina barn, det är okej om du inte berättar allt för mamma. Det är, man får ha sina privata saker och man måste få tissla och tassla med sina kompisar och sådär. Men jag och Roberto har alltid sagt att när det gäller svåra och jobbiga saker, då får de inte hålla inne med det. Då måste de lova att de pratar med oss, frågar oss. Och aldrig ska jag liksom känna att det är dumma frågor eller konstiga frågor. Och de ska inte vara rädda heller för att berätta hur de känner och tycker och tänker. Så att, och det tycker jag har resulterat i att vi har en jäkligt fin relation med våra ungar. Det är inte konfliktfritt på något sätt eller rosenskimrande och man vet allt om alla hela tiden. Så är det ju verkligen inte. Men att jag tycker vi har klarat det himla bra. Nu får vi besök. Vad spännande.
En hemlighet.
Hey.
Jag måste bara kolla efter en grej.
Är det något hemligt?
Jag ska bara hitta en green
screen. En liten green screen, ja, men vi fortsätter här under tiden, eller hur? Det som är kul här nere också. Man vet aldrig vem som kommer in genom dörren. Tänk om Stenis hade kommit och letat efter sina vinnardojer här.
Trumpor, ja exakt.
Det hade ju varit en höjdare.
Ja, precis.
Hittade du?
Du hittade den.
Jajamensan.
Bra, Jessica. Tack så mycket.
Tack.
Det där är en av mina klippor.
Ja. Jag kan tänka mig det.
Nej, men så att vi som familj så tycker jag faktiskt att vi har klarat det himla bra. Tack vare att vi pratar mycket med varandra. Mycket kommunikation, mycket kärlek. Mm. Vi pratar med varandra varje dag och har mysiga middagar framför tvn i soffan. Och vi har ju ganska stort och ganska öppet och vi har ett stort långt matsalsbord. Och av någon märklig anledning så nu när Felicia flyttar hemifrån också, det känns jättekonstigt att vara av med en familjemedlem helt plötsligt sådär och inte ha henne där. Så det var så här att en person kunde göra så stor skillnad på. Jag sa till Roberto, vart ska vi ligga i sängen och äta du och jag när vi är ensamma liksom, ja. Så här, bara krympa ner. Så vi älskar att liksom sätta oss varje dag framför liksom tvn och det är inte för att vi tittar på tv utan liksom, vi myser där och vi pratar och jag är väldigt så här, jag säger inte bara hej, hur har ni haft det idag? Ja, det har varit bra. Mm. Och så är det bra med det. Ja, men vad är det som har varit så bra då? Mm. Vem har du hängt med? Och då liksom då får man ju igång ett samtal och så berättar hon, ja nej men jag var med den och den och ja men vad gjorde du? Nej men vi satt på prat. Men vad pratar ni om då? Mm. Berätta, var ingen snygg kille? Att man inte så här, när man, speciellt när man har nu som vi, bara tonåringar, då är det ju superviktigt att fånga in dem ännu mer än vad det är när de är sådär små. Ja. För då blir det ju en annan grej.
Men kan det vara en stress att de, ja men de blir ju äldre och snart är det inga barn som bor hemma eller snart. Åh, men några år.
Roberto, han längtar. Ja, han längtar. Han får rå om mig ensam och bara liksom, han och jag bara göra saker. Ja. Och bara. Då har jag sagt, men vi kommer ju få barnbarn då älskling, ja, som vi ska ta hand om. Och då blir jag nästan lite svettig. Han vill ju ha mig för sig själv. Ja.
Men du skulle gärna
Nej,
vilja.
Jag tycker ju att det är lite jobbigare det där. Han tycker att det är lite roligare att barnen blir självständiga. Och jag är så här curlingmamma. Ja. Fortfarande. Mm. Hemskt. Men okej, jag står för det. Jag är som jag är.
Mm. Ja, men kan du känna liksom... För precis, du har ju råkat ut för många olika saker. Du har stora förluster, du har varit sjuk väldigt mycket, fått genomgå operationer och så här. Mm. Kan du känna dig så här otursförföljd ibland? Eller hur har du liksom tänkt kring det?
Nej. Otursförföljd har jag nog inte känt mig. Men det är klart att det har varit en sorg och en känsla av...
Är det orättvist? Alltså att det känns lite orättvist?
Ja, det har ju varit väldigt hårt. Det har det, absolut. Det känns ju som att jag har fått många prövningar. Men man får väl inte de här prövningarna utan någon orsak och anledning. Och någonstans så är det ju så att jag inte har så svårt att vara öppen och berätta om de här sakerna. Och jag försöker att tänka att okej, jag har varit med om de här grejerna och det är ju svårt att förstå varför alla gånger. Men det kanske är min lott i det här livet att någonstans också kunna med mina erfarenheter hjälpa andra människor. För jag har fått otroligt mycket stöd och många tack ifrån både män och kvinnor, tjejer och killar. Och senast igår faktiskt så öppnade jag ett brev där en människa tackade mig för att jag så ärligt har vågat dela med mig av mina svårigheter. Och då kan jag känna att ja, men då är det någonstans värt det. Ja. Det är svårt att tänka så när man tänker på sin familj. För det gör ju jätteont. De vill man ju skydda och de vill man ju inte att de ska behöva gå igenom de här grejerna. Eller att de har behövt gå igenom de här sakerna. Så att det är dubbelt. Det är jättedubbelt. Men samtidigt så väljer jag att se ljust på framtiden. Och de senaste 3 åren så det jag har behövt jobba med och egentligen bara härda ut med, det är ju mina kroniska smärtor. Mm. Och någonstans så tycker jag att jag har hittat min väg där nu. med träningen. Och det är därför det här betyder så mycket för mig. Så, ja.
Vi läste då du gått ner, jag måste till och med titta i papperna.
Mm.
Alltså, du hade gått ner 50 centimeter i...
Runt magen, ja.
Ja. Mm. Och sen...
Från 128 kilo ner till 77-78 tror jag ligger på nu. Jag har inte vägt mig nu.
På 3 år alltså?
Ja, det blir det ju. Ja, på 3 år. Mm. Ja. Så det är ganska lång tid. Det har ju tagit medvetet den långa vägen. Mm. För att jag tror att det är det sunda alternativet. Mm. Kroppen har liksom hängt med på ett annat sätt. Och jag behövde ju till exempel operera mina armar.
Mm.
Jag gjorde min gastric bypass, den här magsäcksförminskningen.
Mm.
2008 på våren. Och redan sommaren 2009 så opererade jag ju mina övre underarmar.
Mm.
För att jag hade sånt där gäddhäng. Eller som min läkare, han kallar dem för bat wings. Jag bara, ska det där vara bättre? Jag bara, det var ju för fan värre. Bat wings, det är ju enormt. Det är ju jättestort. Ja, för fan, skitäckligt. Nej, men det hämmade mig som 17 i mitt liv faktiskt. Allting tog stopp här. Mm. Och så var det liksom bara, det bara hängde. Så att jag gjorde ju armplastik. Och det är faktiskt det bästa jag har gjort för mig själv. För att det kan man köpa jackor och liksom man vågar, du vet, visa armarna så här. Man behöver inte liksom
känna... Och det är
kännas...
här under.
Nej, jo, det är det faktiskt. Oj, nu håller jag på att klappa till dig.
Ja, där.
Mm. Är du där? Mm. Men inte så farligt.
Nej.
Eller hur? Och man skulle kunna fixa det med laser och sådär. Men jag tycker inte det behövs. Det är en del av mig. Det är samma som... Jag hade ju lite tur tyckte jag när jag kunde operera mig hela tiden. Och gå in med ett bikinisnitt så att säga. För då slapp jag ju liksom ha ett fult där mitt på magen. Så jag vart ju väldigt, väldigt ledsen. När jag först vaknade jag upp och då hade jag... Ett sånt är mitt på magen.
När jag fick
mitt första tarmvred. Mm. Men då var jag ändå tacksam för att hon hade tänkt på mig. Att liksom göra ett litet snitt. Och liksom försökte att
begränsa det lite.
Men sen så var jag akut sjuk igen bara några dagar efter. Liksom, då var det touch and go igen. Så det är faktiskt 4 gånger som jag har legat för döden.
Men herregud.
Så är det.
Och är det tarmvreden varje gång?
2 bukväggsbråck har varit touch and go med. Och båda tarmvreden.
Vet du varför du får det?
Tarmvredet, det löper man ju större risk att råka ut för. Det kan drabba vem som helst. Mm. Men man löper större risk för det när man har gjort en magsäcksförminskning.
Ja.
För att då... tar man bort så mycket tarm. Mm. Och då betyder det att liksom det, så som vi skapade så är det ju att det ligger väldigt liksom skyddat och man har bukväggen och allt det här.
Mm.
Och vid fysisk aktivitet eller om man liksom, som jag gjorde, tränade väldigt, väldigt hårt. Jag var på träningscamp, ett riktigt bootcamp.
Mm.
Och jag hoppade och studsade och vände mig för mycket och då rörde sig tarmarna mycket lättare på mig. Och det var därför de vred sig. De liksom trasslade ihop sig.
Men hur är det alltså, att gå in i Let's Dance igen? Det finns ingen fara med det.
Nej.
Nej.
Jag tror att dans är nog det absolut sundaste sättet att träna.
Mm.
Och det är därför det betyder så mycket för mig.
Ja.
Det är liksom... Det hela... Det känns som att det skulle betyda så mycket för min framtid. Bara inte liksom. Det handlar inte om den röda skon. Det är inte det handlar om. Det handlar om livet på något sätt.
Mm. Men kan det kännas frustrerande att... Och nu säger jag inte att någon går in i det här med... Bara så, åh, det är kul grej. Men alla har ju olika.
Ja.
För alla betyder olika mycket.
Absolut.
Kan det vara frustrerande att sådana här tävlingar är ju inte rättvisa, det vet vi ju.
Nej.
Det kan ju... Man kan åka ut först och man kan vara kvar till sist. Det vet man inte. Är du liksom... Ja. Är det jobbigt att tänka på att du kanske inte är kvar hela vägen till den här finalen?
Ja, faktiskt. Mm. Det är det. För att det när man... Det skulle vara lättare. Jag kan inte. Du kan säga mycket om mig. Och jag kan hålla mycket saker privat. Utav respekt för andra människor. Mm. Men om det bara handlar om mig. Mm. Då har jag inga problem att vara ärlig. Tro mig, Helena. Mm. Jag är den första att gå ner på knä och säga. Ja, jag gjorde det här felet. Mm. Jag gjorde det här misstaget. Mm. Men det känns lite så. Som att det här betyder så mycket för mig. Av som jag känner. Med rätt orsaker. Mm. Det är hjärtat för mig. Och det är någonstans här. Det hade varit mycket lättare om jag hade kunnat säga att. Nej, men jag tycker bara det här är en kul grej. Ja, det är ett av det roligaste jag har gjort. Det spelar ingen roll hur det går. För att. Jag kommer få den här möjligheten och det här igen. Det är liksom, nej, det är så svårt att sätta ord på det. Mm. Det är inte bara på kul. Det är liksom, jag är så passionerad med det som jag gör. Så att, men det hänger ju på mycket. Det är inte bara dansen. Det är inte bara, eller bara vara en kul person eller bara ju överkomma hit.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Utan det är ju en kombination av allt liksom. Så att, ja, det är svårt. Men eftersom det här betyder så mycket för mig så känner jag ändå att det är värt risken. Mm. Det är värt...
Jeg kremte bare for å få oppmerksomheten din, ikke fordi jeg har vondt i halsen. Hadde jeg hatt det, ville jeg gått inn på koronasjekk.no for å finne ut om jeg burde teste meg eller ikke. Mange lever nå en tilnærmet normal hverdag. For at dette skal fortsette, det avgjørende at folk med symptomer på korona tester seg, og at andre mulige smittede testes og isoleres. På den måten kan vi ta ned enkeltutbrudd i stedet for å stenge ned samfunnet. Hilsen helsedirektoratet og FHI.
Skal se hvordan faderen veireglet han pappa igjen. Jeg hører et kall til hytta vi skal til venstre ved Eika, rett forbi Tveita. Så svinger du inn det grusmøte grinn.
Vi stopper å spørre noen, da.
Nei, vi finner frem.
Noen ting litt enklere med nok mobildata. ICE har bygget et nytt og moderne mobilnett, nettopp for å kunne gi deg mer data for pengene. Og med 12 GB til bare 299 kroner i måneden i Norges nye mobilnett. Se ICE.no. Egne priser for utland og spesialnummer.
Chansen, det är värt möjligt. Alltså, jag vet inte, fan vad svårt det blir att uttrycka sig. Mm. Nej, det är det kan. Och sen tror jag också att när det är så här att är det bara betyder mycket.
Mm.
Skitsvårt.
Och när du tittar på konkurrenterna. Mm. För nu är det ju lite speciellt att det är folk som tittarna känner igen från förr och de har liksom engagerat sig så här.
Ja.
Är du orolig för någon, att någon ska knipa segern? Vem tror du är?
Åh, det där. Jag har ju fått frågan nu ett par gånger de senaste dagarna och det är ju vi fick frågan igår och då svarade både jag och David spontant Anton. Men ja, nu har vi ju hängt lite här väldigt mycket. Vi har varit ganska många på plats samtidigt. Ja. Och det är tufft alltså. Alla har kommit toppplaceringar. Mm. Så att och de flesta av oss har ju kommit två.
Ja.
Eller så har vi två vinnare. Så att det är ju skittufft. Det är nästan omöjligt att tippa. Eller så är det inte det. Jag vet inte, men jag brukar ju inte alls vara någon förhandsfavorit eller toppa. Jag tycker alltid jag brukar så här hamna i botten på...
Att du är lite underdog alltså.
Nej, jag skulle inte säga det, men jag vet inte, jag försöker inte att tänka så mycket på det egentligen. Mm. Jag försöker att lägga fokus på det som jag kan göra någonting åt. Mm. Och det är ju att försöka, nummer ett, dansa så bra som möjligt. Just den dansen som vi har blivit tilldelade. Och leverera liksom känslor och vara äkta och försöka känna musiken och alla sådana där saker som jag kan jobba på själv. Allt annat, det styr ju inte jag. Nej. Det styr ju ingen av oss. Nej. Över. Nej. Alla är tuffa konkurrenter. Mm. Och alla vill vinna. Och det var någon som sa, ja men Magnus och Anton har ju vunnit. Det kan ju inte vara så viktigt för dem att vinna igen. Ja men,
Jo. De ska ju försvara sin titel.
De vill ju, precis, de vill ju försvara den. Och sen är det väl... Jag fick också frågan om jag trodde att jag skulle ställt upp om jag hade vunnit. Mm. Då hade jag nog kunnat ställt upp och sagt att ja, jag hade ställt upp igen. Mm. Lätt. För att det är ett av de absolut roligaste sakerna jag har gjort.
Ja.
Och det skulle ha varit jäkligt skönt att kunna få bara säga det. Utan att känna att det betydde så mycket för hjärtat och för själen. Och sen är det ju så att Let's Dance är förknippat med så mycket tankar och känslor och saknad från min mamma.
Mm.
Som liksom stöttade mig
och ja, hon var ju med sist.
Hejade på mig liksom hela tiden, alltid, och var liksom fantastisk. Så att ja, det kommer vara sjukt mycket känslor. Det var någon som skrev, jag minns inte om det var till mig eller på någon annan bild, någon annans bild, men att ja, men det ska bli jättekul att se henne igen, men bara hon inte bölar.
Ja.
Och då bara,
det bara kände jag så att
då kanske du ska titta på någonting annat. Ja. I alla fall på slutet av programmet när det blir min tur att dansa, för att de här tårarna, de kommer och de kommer ju liksom titt som tätt när jag är både glad och ledsen och till och med förbannad. Så att det är...
Har det alltid varit så? Men så att tårarna alltid kommer när det är känslor som du var liten?
Ja, och jag är jättelik min pappa där.
Mm.
Superlik honom. Mamma var också jättekänslig. Men hon kunde nog ändå kontrolleras lite mer. Jag och pappa, det var så här... jag kan verkligen inte kontrollera. Nej. Jag försöker ibland. Mm. Men det går inte. Och det är nästan så att jag tänker nu att det är lika bra att ge upp.
Ja, det är bara så här... har inte gått hittills. Men nej. Vad tror du den där känsligheten kommer ifrån då?
Ja, men det tror jag beror mycket på det här. Liksom. Min mamma var himla passionerad och det var pappa också. Så att jag tror att det är den här... mixen, det sättet som jag är uppväxt på, att vi visade mycket känslor och det var okej. Min mamma var väldigt så här, men det var viktigt för henne att vi tjejer skulle må bra och att vi kunde prata med henne. Hon var ju liksom den som satt upp reglerna och ramarna och gränserna för oss. Men hon ville ju liksom inte att vi skulle vara rädda för henne eller någonting. Så att, jag är liksom uppfostrad med att visa känslor och att jag ska uttrycka mig. Visa om jag är förbannad eller ledsen eller glad.
Mm.
Det är liksom okej att visa apropå att man älskar någon.
Ja. Något som är väldigt, underhållande och det menar jag inte att låta liksom raljerande på något vis. Mm. Men att följa dig på Instagram.
Ja.
Det är också väldigt mycket berg- och dalbana.
Ja.
Ja. Ja, och jag tänker på, det är några incidenter som vi bara måste prata om.
Ja.
Dels. Apropå det här att när du liksom känner något så då ska det ut.
Mm.
Och det var ju den här vinincidenten.
Ja, precis.
Ja.
Du tänker på istet.
Ja, istet.
Istet som misstogs för att vara vin.
Precis.
Ja, precis.
Och det handlade ju om en liten kommentar. Du la upp liksom, åh vad gott nu ska jag äta. Och ja. Så var det ett glas.
Jag var sjuk men och jag hade ingen aptit.
Nej, precis.
Men så hade jag ju mitt glas med iste där.
Ja.
Och då var det någon som tyckte att det var minsann inga problem med vinsuget.
Och här tände du till.
Ja, det gjorde jag.
Här blev du riktigt. Ja. Vad var det som... Vad var det du skrev?
Nej, det jag gjorde var... Jag fick ju en kommentar ifrån en tjej.
Mm.
Och nu var det ju många som reagerade väldigt starkt. För att de trodde att den här tjejen var mycket, mycket yngre än hon var. Och då tyckte de att jag som var vuxen raljerade över henne. Och liksom. Men det visade ju sig att hon var ju närmare 20. Om hon inte ändå var i 20-årsåldern.
Ja.
Och jag kan väl egentligen tycka att det är lite skitsamma. Man får tänka lite på hur man uttrycker sig.
Men du tog illa upp för att någon insinuerade att du skulle...
Ja, för att jag skrev att jag var sjuk och hade väldigt dålig aptit. Men att jag verkligen så här... Just eftersom jag har många som är gastric bypass-opererade som följer mig och undrar hur jag kan äta och vad jag kan äta och sådär. Så har jag ju varit lite öppen med det. Och då skrev jag just det här att nej, men nu känner jag att det är jobbigt för att jag har ingen aptit. Men jag måste ju vara noga med att äta.
Mm.
Och när jag då fick den där kommentaren om att, som var jävligt spydig och arrogant. Att ja, men det är minsann inget fel på vinsuget. Då bara kände jag att det kändes klumpigt och det kändes dömande för att. De visste ju inte vad det var i glaset.
Nej.
Då kanske man kunde ha skrivit så här. Men förlåt, får jag bara fråga. Är det vin du dricker? Eller, alltså, undrar man någonting? Eller, jag förstår inte människors behov av att så här, försöka knäppa mig på näsan. Eller någon annan människa heller för den delen.
Mm.
Och då lackade jag ur. Och det fick jag uppenbarligen inte göra. Och då bara kände jag så här. Det var inte värt... hasslet, eller vad säger man på svenska? Jag kommer inte på ett låter säkert töntigt, men det var liksom inte värt besväret att ha skiten kvar. Och jag skrev väldigt tydligt att jag tänker inte ta bort någonting, jag står för det jag har skrivit.
Mm.
Men när det vart liksom bara massa så här det vart något konstigt typ av aggressivitet, då bara kände jag nej. Det här står inte jag för. Jag identifierar mig inte med det här. Det är inte passande. Det passar inte om man är 10, det passar inte om man är 15, 25 eller 100.
Mm.
Alltså, man uppför sig inte så här. Man tar sig inte såna här friheter och är spydig, elak och vidrig i sina kommentarer.
Mm.
Så då tog jag bort skiten. Men den där tjejen, hon följer mig fortfarande. Och liksom, hon har kommenterat flera andra bilder och hon bad om ursäkt för sin grej. Så hon följer mig, men det är många andra som jag bara blockar. Jag liksom, nej. Och det handlar inte om att jag inte vågar ha någonting som är utav negativ karaktär. Mm. Eller om någon uttrycker en åsikt och är av en annan åsikt än mig. Vi kan gärna diskutera det. Men som många av mina branschkollegor... Och andra som förespråkar det här med hur man ska liksom respektera varandra. Så känner jag bara att jag står inte för de här liksom, att man trakasserar och att trycker ner varandra. Och att man ska liksom, att det ska ligga massa elakheter. Att vi diskuterar och är av olika uppfattning.
Mm.
Det är helt okej. Okay.
Mm.
Och alla behöver inte älska det jag har på mig. Eller säga, gud vad du är snygg och det passar så bra den där.
Mm.
Men, vad är poängen med att säga, fy fan vad ful det var den där klänningen. Mm. Nej.
Men kan du känna att just för att du är så öppen och det är liksom, du har känslorna på utsidan, att det också gör att du blir mer utsatt?
Säkert.
Och att människor absolut. Tänker att jag kan trampa
fast
lite extra.
Ja, de försöker.
Mm.
Men jag är faktiskt, jag vet att jag är rätt duktig på att döda dem med min tystnad också. För att tro mig, jag ska kunna, det liksom finns mycket,
gå igång
det finns mycket. Mycket mera krut liksom i den här tunnan. Jag har faktiskt blivit kallad för det många gånger.
Tunnan?
Ja. Men det är, och ska man behöva liksom stå ut med det då? Nej. I 30 år till exempel? Mm. Alltså, okej, okay, det är din uppfattning om mig, men behåll den för dig själv. Ja. Men idag blir jag inte ledsen för det längre. Idag kan jag tycka bara att det är, alltså idag kan jag skratta åt det. Mm. Så att idag blir jag inte ledsen för det. Men det fanns en tid då jag varit det. Och varför vill man göra någon annan människa ledsen? Jag är ledsen för att jag har gjort andra människor ledsna. Och ja, nej, jag fattar inte den. Det klickar igång.
Det är väl ett sätt att
höja sig själv. Ja,
ja, eller liksom att, ja.
Kanske. Och jag vill inte att det ska bara vara någon så här tröstig grej som man säger. Mm. Jag skulle nästan önska att det, men jag tror faktiskt att det ligger någon sanning i det, Helena. Jag tror det. Jag tror att mår man lite dåligt och man så här någonstans här, då har man nog ett litet behov av att. Och jag är så hyperkänslig. Jag märker direkt när man taggar sina kompisar, om man taggar det för att titta på det här är skitkul, eller titta på det här liksom, det här är patetiskt, det här är och du vet, det ryker direkt, alltså det finns inte en chans att det ligger kvar, för jag står inte för det, alltså jag är mamma till 3 barn och det var någon som skrev så här, ja men du mobbar själv, ja men det är bara så här, nej jag mobbar inte för att jag står upp för mig själv. Så att det är liksom,
är det,
nej men jag
så tänk att
jag
på den här få, jag sociala tänk, medier öppnar upp för ja, via
men samtidigt så känner jag liksom att nej men jag, det är därför till exempel jag öppnade min Instagram. Mm. Jag hade ju en privat Instagram bara tills för någon månad sedan. För att för mig är det inte kvantitet utan det är kvalitet som gäller. Och idag så, jag menar, jag kan ju tänka mig att jag har väldigt mycket följare som följer mig men inte trycker på följarknappen. Mm. Och det står de helt fritt. Vill man följa mig anonymt och liksom inte visa det, fine, det är helt okej. Okay. Mm. För jag har faktiskt ingenting att dölja. Jag har inte det. Och det är nästan så att, alltså jag kan, om jag inte hade mina barn och min man och ta hänsyn till, så skulle jag bara kasta av mig handskarna utan att tveka. Mm. Utan att tveka. Och det är nästan så att jag, ja, fan jag ryser.
Skulle Vad skulle kunna hända då?
Ja, det skulle kunna hända mycket. Oj, oj, oj.
Till exempel.
Ja, men alltså, jag kan ta bladet från munnen, men då ska alla vara beredda på det, inte bara jag. Mm. Och det ska man tänka lite på. Mm. Det är så lätt att skriva, jag har också gjort det, jag har också lagt ut citat att talk is cheap, karma's a bitch, whatever. Alltså du kan välja vad du vill. Jag står för att jag har gjort det, absolut. Men jag kan också stå för att om vi ska börja med att lägga upp de här grejerna på Instagram och man ska typ så här lite pika någon eller ge igen på något sätt, då ska man också tänka sig noga för att om jag säger det här om dig, då får du vara beredd på vad jag berättar om dig. Och vad har vi, liksom, har vi bara oss själva att ta hänsyn till här i livet? Nej, det har vi inte.
Nej,
utan vi har många att ta hänsyn till. Jag har mina barn och min man. Min syster och systerdöttrar och andra fina vänner och kollegor. Uh-huh. Så att det handlar ju inte bara om mig. Hej, besök igen. Hej!
Jag lånar dig en sekund bara.
Det är min frågan om jag fick tag i min smärtdoktor. Jaha. Men jag får inte det tyvärr.
Okay.
Och om det är så att jag skulle behöva smärtlindring för mitt knä så...
Så kan
du då måste jag kunna prata med en annan doktor.
Ja, okej.
Okay. Ja,
men du, jag tänker på... det är 30 år sedan ABC.
Mm.
Och du firar ju men 30-årsjubileum kan man väl säga då.
Ja.
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 Och då undrar jag så här, när du tittar på din karriär, känner du att du har uppnått det du har velat?
Ja, jag är supertacksam för allt som jag har varit med om. Det känns helt fantastiskt att jag har fått vara med om så mycket roliga saker och ibland får ju jag höra såna här saker som att ja men du har väl inte gjort så mycket Det är ju bara ABC.
Ja, men det var väl också apropå Instagram när du skrev att att du vill ju, du har ju sagt tydligt att du vill vara med Så mycket bättre.
Ja.
Och folk är bara, men.
Ja, absolut.
Vad har du att visa upp?
Ja, och då skrev ju, då svarade jag på det och det blev ju liksom ganska långt där. Men det är ju så att om jag ska förklara varför jag tycker att jag kanske skulle kunna vara med i Så mycket bättre, då måste jag ju förklara mig. Mm. Så att när jag skrev om det på Instagram till exempel, så var ju inte det för att slå med hela handen. Sen är ju inte jag någon skribent och man kanske inte sätter kommatecken. Alltså jag gick fan knappt till skolan. Alltså jag började jobba när jag var 14 år. Så att liksom, jag fick ingen femma i svenska. Och jag försöker ändå vara noga så här, med att sätta punkt och lite kommatecken och så. Mm. Och när jag använder stora bokstäver så är det inte för att jag så här, vill så här trycka på. Utan då är det för att ofta är det för att jag vill så här visa att det är egentligen mer en positiv grej.
Ja,
men
folk tolkar
det
på ett annat
sätt. Folk tolkar det på ett annat sätt. Men alltså grejen är den att jag har faktiskt gjort mycket mer än vad många vet om. Och jag tycker att jag har jobbat med fantastiska människor. Oj, nu är jag på att spilla ut vatten på tekniken. Jag menar, jag har ju spelat in låtar av Christer Sandelin och Tommy Ekman. Och de har ju varit hur stora och populära som helst. Och Per Gessle, Lasse Lindbom, Marie Fredriksson. Jobbat med fantastiska musiker. Jag har ju liksom spelat in skivor i gamla ABBA-studion som inte finns längre. Och med liksom ABBA-musiker. Så det är så här, jag har ju fått vara med om otroligt fina grejer. Och jag har faktiskt spelat in många bra låtar. Och när jag ser tillbaka på den plattan som jag släppte när jag var signad till Alban. Mm. Dr. Alban. Dr. Records. Då han inspirerade mig jättemycket till att tro på mig själv och försöka skriva egna låtar. Det är jättebra. Du tjänar mera pengar. Det är jättebra. Det är stabil ekonomi.
Ja, bra,
ja, det är jättebra. Ja, men det är många som säger att jag är lite duktig på att imitera. Jag vet inte. Han är väldigt tacksam och skojar lite med. Ja. Han är snäll, Alban. Men han peppade ju mig till att skriva egna låtar och ja, jag minns till exempel att Nanne Grönvall och hennes man Peter gav mig jättefina komplimanger för de låtarna. Tyckte att det var en bra skiva. Mm. Och varför skulle man inte kunna göra om dem?
Men hur känns det att folk... För jag kan tänka mig att det... Precis, det är så lätt för folk att bara... Men,
ja,
det var, ja, och döma och så.
Men, och förringa.
Ja, men känner du att, att folk ofta förringar din karriär?
Alltså om det kommer sån kritiken från någon som är i min ålder... Mm. Då kan jag tycka att det är lite mer... Alltså då kanske man borde ha lite bättre koll. Men om det kommer från de som är yngre. Då förstår jag ju det naturligtvis. Ja. Och då är det ju därför också som jag kanske... Som jag gjorde på Instagram till exempel. Ja, men vet du vad? Jag tycker faktiskt att... Jag tror fan att jag skulle kunna platsa där. Ja. Det skulle vara en jättestor utmaning för mig. Och jag skulle säkert bli både... nervös och orolig och känna lite rädsla för hur jag skulle kunna liksom tolka någon annans låtar. Men samtidigt så väljer jag att någonstans tro på mig själv. Och varför skulle inte jag kunna göra min tolkning på någons låtar? Det viktigaste är väl att jag gör det med respekt och med mitt hjärta. Att jag inte går in och liksom, aha, hur ska jag tolka den här jävla skiten? Vad fan är det för jävla skitlåt? Alltså, då är det väl verkligen någonting. Så jag ser det mer, jag väljer att tänka så här, nej, jag ska fortsätta med min attityd att liksom tro på mig själv, säga vad jag vill göra och kanske får jag göra det och kanske får jag inte. Jag kommer nog överleva även om jag inte. Ja, men precis, exakt.
Men kan det vara sårande att du inte har fått frågan?
Alltså
att
Nej, det är absolut. Det finns en tid för allt. Mm. Och jag tror faktiskt på... Jag är ju lite sådär som tror lite på ödet. Och det finns en mening med allting. Och jag är bara 44 år. Så att nej, jag har absolut inte blivit ledsen för att inte. Jag har hört från ganska säkra källor att mitt namn har cirkulerat. Kommit upp. Jag har cirkulerat. Men jag har aldrig fått en regelrätt förfrågan. Mm. Och jag menar, det skulle jag ju aldrig drömma om och påstå att jag har fått om jag inte har fått det. Liksom. Jag, och det är ju likadant med Let's Dance. Jag menar, skulle jag blivit tillfrågad nu på slutspurten så skulle inte jag ha sett det som någonting mer negativt. Eller som jag nu har vetat om det liksom i över ett halvår. Ja. Alltså det har egentligen ingen betydelse. Visst kan man tänka så här, vad kul att de tänkte på mig
på dig tidigt.
Mm. Det är klart att det är jätteroligt. Men att kolla på Benjamin. Han kom in sista 2 veckorna. Ja. Innan premiären på Let's Dance förra året.
Och han blev den stora snackisen.
Och han blev den liksom stora snackisen och vinnaren. Mm. Så att jag menar, nej. Mm. Det känner jag inte att jag har några tankar och funderingar runt. Men det skulle vara väldigt kul.
Ja, det
är det. Det var jätteroligt. Ja. Men förhoppningsvis så är ju det ett sånt program som kommer kunna fortsätta ett par år till. Mm. Och det kommer ju hela tiden nya talanger. Vi har ju liksom hela tiden här nu kommer fram, till exempel genom Idol, så kommer det ju nya talanger och ge dem 5 år så kanske det skulle vara kul att ha dem med i Så mycket bättre också. Mm. För att också kunna visa, för jag tror många av oss artister kanske har faktiskt en större bredd än vad vi får möjlighet till att visa.
Men visst, det är ju väldigt... Vi är ett litet land, vi är insatta i fack.
Ja.
Det finns kreddiga artister som anses vara finare än andra.
Mm.
Och vi vet ju, jag har ju bevakat Slagen i 10 år.
Ja.
Jag vet ju hur vissa i branschen kan se på artister som ställer upp där.
Ja.
Att det är liksom inte fint nog.
Jag har ju läst, bara, jag skulle aldrig tacka ja till en liten festival. För jag, och då känner jag bara så här, good for you.
Ja.
Alltså bra för dig. Fan vad skönt att du känner så, liksom. Och sen tycker jag det är underbart med de som känner att, nej men, varför inte? Alltså, och bara hoppar in och liksom vågar testa något nytt i livet. Man måste ju få följa sin egen. Men jag skulle aldrig vilja vara en sån som så här såg ner på någon annan och så här, ja men jävla slagerartister, vad fan jävla tönt, eller, nej jag är inte sån som person.
Så. Men kan det ha stått, alltså... Kan det ha, vad ska man säga, ligga dig i fatet ibland att du är så okräddig och, alltså just, jag menar, artistsverige är ju ganska liten, men den är ju väldigt, som sagt, tycker jag i alla fall som bevakare, att liksom det är de här olika grupperingarna.
Mm. Ja, väldigt.
Och vissa liksom.
Heter det segregerat?
Ja,
vad säger man? Ja,
precis.
Ja, men faktiskt, ja.
Ja, men kan du känna att det har påverkat din karriär?
Det är jag helt faktiskt övertygad om att jag har gjort. Att det är liksom många som har, kanske haft svårt att tänka sig möjligheterna med mig. Och det skulle jag ha velat önskat att man kanske skulle så här... Ja, men du vet, om man till exempel är teaterproducent och så här, så visst, man har lite sin kedja så där. Man vet några säkra kort. Men jag tycker att man kanske också skulle vara lite modigare att, men ska vi inte ta in han eller henne, honom eller henne heter det. Ska vi inte ta in honom eller henne och testa om hon skulle kunna funka i det här sammanhanget. Att man skulle kunna vidga sina vyer lite grann och ge andra människor chansen att liksom också kunna få visa fler sidor av sig själv. Jag tycker det är lite synd att det är så här. Om du är trygg i din roll som journalist, nyhetsjournalist, och du vill vara det, fine. Är du nöjd där och du vill stanna där och du trivs där, bra. Mm. Så du kan ju ändå avancera inom ditt gebit.
Mm.
Men är man som jag, artist, och vill liksom göra lite allt möjligt och liksom är hjärtligt ärlig i det jag gör och känner att jag vill inte bara göra en kokbok för att tjäna massa pengar. Utan jag skulle ju verkligen så här vilja försöka på något sätt bidra med någonting och inspirera och liksom kanske bidra med att hjälpa på något sätt liksom. Piffa till vardagen och komma med lite kul liksom,
kanske
tips.
Kanske lite som vi pratade om tidigare innan vi satte igång här.
Ja.
Med dig och din man. Att ni är väldigt
passionerade.
Ja, ja. Kanske en... Vad ska man kalla det?
En relation.
Sensuell.
En relation. Jag lovar det. Vi skulle kunna få fart på många kärleksliv. Absolut. Ja. Vi är jättebra på att ge tips och råd.
Ja. Vad skulle du ge för tips och råd?
Ja, men nummer ett är ju det här med kommunikation.
Mm.
Och sen nummer två, det är respekt.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Mm.
Prata om dina känslor. Vad känner du? Vad vill du? Vad tycker du om?
Vad tänker du på? Alltså.
Vi pratar sex och närhet, alltså relation överlag.
Mm.
Det är superviktigt. Har du inte kommunikationen och respekten, då tror jag, då tappar du det.
Ja. Hur håller ni, liksom, för ni har varit tillsammans i 17 år va?
Ja, 17.
Ha. Och ni har 3 barn.
Mm.
Hur håller ni liksom lågan vid liv så att säga?
Ja, men vi tänker, vi använder huvudet.
Ja.
Vi bryr oss om varandra. Det är liksom, vi talar om för varandra varje dag att vi älskar varandra. Det är liksom närhet varje dag. Och det handlar inte bara om sex.
Nej.
Alltså det är ju en väldigt liten bit egentligen.
Mm.
Så att närheten är jätteviktig. Att man ska kunna säga till varandra. Och Roberto och jag, vi pratar om allt. Och jag är 100% ärlig mot honom. Och han är precis likadan med mig. Han har varit lite svårare. För honom har det tagit lite längre tid.
Mm.
Jag har varit mer så från början. Och han har lärt sig med tiden. Och jag har haft tålamod och litat på honom. Haft tillit att liksom, om jag inte pressar och forcerar fram någonting. För man kan, alltså jag får inte glömma, man får inte heller, ingen får glömma varför man blev kär i sin partner från allra första början. Och jag har aldrig försökt ändra på Roberto. Och han har aldrig försökt ändra på mig.
Nej.
Utan vi har försökt att anpassa oss efter varandra och känna in varandra och mycket kommunikation. Och det, vi har bestämt oss för att vi vill dela livet med varandra.
Mm.
Det är... Ja.
Om man läser så här, ja men sexbalter eller man kan ställa frågor till sexexperter och så är det ju ofta, ja men vi har inte sex längre.
Mm.
Eller han vill men inte jag eller tvärtom.
Mm.
Hur liksom tänder ni till på varandra?
Mm. Alltså det kan ju vara allt möjligt.
Ja.
Jag kommer tillbaka till det här med kommunikationen. För många som märker när liksom det här sexlusten, för min sexlust har ju inte alltid varit på topp när man går igenom svåra operationer och liksom det har varit månader då man, alltså, men det finns andra sätt att vara nära varandra. Och jag har ju berättat för Roberto, han har ju alltid frågat mig, hur mår du?
Mm.
Alltså, känner du att du skulle klara av och älska med mig? Kommunikation. Nej älskling, jag klarar inte det just nu. Mm. Men vi kan vara nära varandra på det här sättet. Alltså, tappar man kommunikationen, då är det ju så lätt att han tror att nej, men hon vill inte ha sex med mig. Fast jag vill ha sex. Och det brukar jag få säga till honom ibland.
Ja.
Men det handlar inte om, säg inte att jag inte vill. Men nu är jag ledsen älskling. Jag har liksom lite annat att tänka på. Så du får bara vänta lite gubben. Det är bara, jag ska inte någonstans. Kommunikation.
Du läste ju upp sms:et du fick av honom.
Ja. Mm. Ja. Och alltså, jag kan ju inte ljuga. Så att det finns hela tiden där. Mm. Längtan att vilja vara nära och vara intim. Det är superviktigt. Mm. Men att det är också precis lika viktigt att kunna säga, vet du vad Roberto? Nu får du fan lugna ner dig. Alltså, det handlar inte om att jag inte vill älska med dig. Men jag behöver spara min energi.
Mm.
För nu ska jag dansa imorgon.
Tävla eller stans?
Jag ska tävla eller stans.
Är det som en fotbollsspelare?
Nej, verkligen inte. Nej,
men det kanske är tvärtom.
Ja,
för det här handlar ju om att ta fram
här handlar det ju om att ta fram och passionen och kärleken. Och...
Det är det som händer egentligen i det här viktrummet.
nej. För papper. Inte med mig i alla fall.
Nej.
Nej. Nej, det
får... Vad kan ha hänt på den här soffan?
Vet du vad? Det tror inte jag att vi vill veta.
Nej, jag kände det nu med den här lilla filten som ligger.
Jag tror egentligen att den här soffan är nog inte så farlig. För här finns det ju en kamera. Du ser, den där stora saken står där hela tiden. Mm. Det är lite färre med andra ställen här har jag hört. Enligt rykten.
Ja, jag har också
hört. Man säger inte någon.
Någon har råkat öppna dörren när någon står och...
Jag berättar bara det här för dig.
Ja.
Säg inte
till någon. Nej, men vi är ensamma här, Anna. Det vet du väl?
Ja, det är det som är så skönt. Det känns så
bra. Nej, men det vet vi ju att Lestens är ju en sexsoffa.
Ja, det är...
Folk ligger till höger och vänster.
Fast jag tror faktiskt inte att det kommer att hända den här säsongen.
Inte?
Vänta, jag måste tänka efter. Vänta lite.
Anton... Är han singel?
Ja, men är det någon annan gay som är med här? Ja, det finns det väl av proffsdansarna. Mm. Men du tänker på deltagarna nu? Bara oss noviser på det här med dansen?
Nej, kanske inte blir så mycket.
Nej, det
är du och Steffo.
Nej, men Steffo är ju lyckligt gift han med. Ja, men är inte Arja singel?
Ja, och
Arja är singel, ja. Jag har hört att finskor är väldigt passionerade också.
Mm.
Ja. Och nej, nu skojar jag inte.
Nej.
Jag har hört det faktiskt. Mm. Jag tror att alla människor är rätt passionerade.
Man måste bara plocka fram det.
Men
nu, det är väl tält att sitta och prata om det här.
Ja, men känner du att nu börjar det bli varmt?
Ja. Jag har klagat på att det är lite varmt här inne.
Ja, men nu, nu är det varmt. Ja.
Men vad om vi ser liksom...
Gud, vad det är svårt det. Och så, prata kort och prata lite.
Jag vet.
Och jag pratar ju jättemycket.
Tycker du?
Ja, det är klart att jag gör.
Ja, men det gör det. Men det är härligt. Jag kan prata länge som helst.
Ja, det är bra.
Men så här, vad vill du nu med karriären?
Ja, vad vill jag någonstans? Mm. Framåt! Ja. Jag tittar framåt.
Men är det liksom att släppa mer låtar, tävla Melodifestival? Alltså, ja, vad vill du liksom göra?
Det skulle vara det är självklart. Ja. Det är ju sångerska som jag är i grund och botten. Det är liksom där min stora passion är. Mm. Så att Melodifestivalen skulle vara jätteroligt. Och det skulle vara roligt att få göra Melodifestivalen igen. Med en låt som man på riktigt fick bestämma själv också.
Vadå, man får inte det?
Jo, men alltså när jag var ung så då fick jag ABC. Och jag blev ju liksom glad av låten, annars hade jag inte spelat in den. Men om de hade spelat upp låtar för mig, då kanske det inte skulle ha varit den som jag själv hade valt.
Nej.
Men redan då vågade jag ändå någonstans att lita liksom på min känsla och att lita på dem som man jobbade tillsammans med. Men att med den här mognaden och att faktiskt nästa år blir 30-årsjubileum med ABC, så...
Jag planerar.
Då känns det ju som att Melodifestivalen skulle vara jätterolig att försöka ge sig på igen.
Mm.
Och vi pratar ju om att man tävlar för att vinna. Och att vinna Melodifestivalen skulle ju vara helt... Alltså det klassar jag med det här. Alltså det är liksom dans och sång. Det är verkligen min grej i livet.
Men har du försökt komma med senaste åren?
Nej. Det har jag faktiskt inte.
Hur skulle det funka? Skulle du kunna ringa Christer Björkman och säga du?
Nej.
Nej.
Nej, det skulle jag inte kunna göra. Jag ser det väldigt mycket som att jag skulle behöva jobba fram en låt med en låtskrivare som skulle tycka att det var roligt att jobba med mig. Och att jag skulle liksom behöva ha ett bolag som skulle känna att de skulle vilja backa upp det och
Och tar för nu har du inget skivbolag?
Nej, det har jag inte idag. Så jag har nog, alltså, pratar vi lite gräddfil här nu?
Ja.
Ja, nej.
Nej.
Det är inte så mycket sånt för mig. Jag tror också det här med folkets stöd. När jag tänker på de gångerna som det har gått allra, allra bäst för mig. Det är ju just i Let's Dance, Körslaget och Melodifestivalen.
Mm.
Och jag tror att om jag bara liksom gör saker och ting som jag har gjort vid de tillfällena från mitt hjärta, det är då det kommer gå som allra, allra bäst. Oavsett. Det är liksom, det är så jag försöker att tänka.
Mm.
Och liksom inte överanalysera saker, utan gå mer på känsla. Mm. Och
precis, varför våga... har du kunnat vara i branschen i 30 år?
Ja.
Vad är anledningen till att folk fortfarande
faktiskt. Och jag har gjort så mycket grejer så att ibland när folk säger, när Christian kom, Lotus, kom till exempel igår. Och vi pratade om det här med lyft och grejer och allting. Och jag bara, åh herregud, prata inte om det. Det får nästan panikångest. Jag har ju ett lyft i min Paso Doble. Och jag är... Alltså jag är nervös.
Mm.
För det är liksom, det är så mycket som krävs av mig i det lyftet. Och då kom Christian och bara... Jag har luften, där uppe i luften. Och jag bara, nej. Det har jag bildbevis på. Nej, så jag... Alltså jag kunde inte för mitt liv minnas vad det var.
Mm.
Men det var ju när jag var med i Dansfeber.
Och det gamla programmet.
Du vet, när man skulle personifiera någon artist.
Just det.
Och så fick jag då... tala inte om det om du träffar Christina Aguilera någon gång. Men jag var Christina Aguilera plus size, kan man ju säga. Men det är faktiskt sant.
Där gjorde du ett lyft.
Jag väg ett lyft.
Eller ett, en styr.
Vet du, de lyfte mig rakt upp när man sätter typ någon så här primadonna pose, du vet. Pin-up pose när man lyfter ena benet. Och sen var det ett sånt här kast, du vet. Där jag liksom skulle sträcka benen rakt upp. Och jag gjorde det. Och då vägde jag ju mycket mer än vad jag väger idag. Så att det handlar bara om att jag ska våga tro på mig själv.
Men är du rädd att om du gör sådana, liksom, med ett lyft eller ett kast, eller att du skulle, man kan ju skada sig. Att du,
nej, eftersom, det är inte det jag är rädd för. Jag tänker mer på hur det ser ut. Att det, då kommer vi tillbaka till det som är känsligt för mig och jobbigt för mig. Att nej, då kommer någon tycka att det är fult, att det är inte fint. Det, du vet, när man inte så här kan dra in magen och man, utan att man så här, nej, då kommer vi tillbaka till det som är. Men det är ju därför jag vill göra det här också. Ja. Så att det...
Men har du känt ibland, för det har ju varit, vi har gjort många intervjuer och andra tidningar också, om du är öppen med när du har gått ner i vikt och dina osäkerheter kring kropp och vikt och sådär.
Ja.
Har du känt ibland att det har blivit en kroppsfixering som inte är sund för dig?
Mm.
Alltså att...
Absolut. Och den ledde ju faktiskt till att min övervikt vart värre. Och det var ju inte för att jag började att äta mer. Utan det var ju för att jag slutade att äta. Och läser man på, om man bara liksom googlar, det är ju det fantastiska. Att nu kan man skaffa sig väldigt mycket vettig och sann information om saker och ting. Så det är ingenting som jag kan sitta och ljuga om. Jag har ju en ämnesomsättningssjukdom, så att säga.
Ja, den här hormonsjukdomen.
PCOS. Och om man då har det och slutar äta och bara käkar en gång om dagen. Det spelar ingen roll hur nyttigt du äter. Du går upp i vikt för att du ger ju inte kroppen något bränsle.
Mm.
Får ju ingenting att jobba med överhuvudtaget. Så att, och jag kan tala om för dig att idag... så behövde jag fylla på kylvätska i min bil på Regeringsgatan. Och jag stannade precis vid ett parkeringshus och på andra sidan så såg jag ett McDonald's. Och min första tanke var ju, men jag springer bara in där på toaletten och hämtar lite vatten. Jag kunde inte förmå mig att gå in där. För jag kände att går jag in där, om någon ser mig, så kanske de tror att jag är där inne och käkar. Fast man kanske bara... Och det här har jag sagt förut. Det här har jag upplevt förut. Och att den känslan fortfarande ska liksom finnas i mig.
Är det någon liksom skamsen? Alltså att...
Ja, det är ju liksom... Jag har ju blivit hånad i underhållningsprogram. Och och liksom man har suttit i till och med i musiktävlingar och sagt att har man någon bok liksom, och hon är ju mest känd för att käka hamburgare och pizza.
Mm.
Och så är det så här, jag äter typ aldrig hamburgare och pizza. Det kunde liksom inte vara mer långt ifrån sanningen än fast att förstår du? Mm. Det är så, men det är så hemskt att jag ska behöva ha den känslan i mig. Att någon människa ska behöva ha det. För att jag vet ju att jag är klart att jag äter McDonald's. Det är klart att jag har käkat pizza. Det är inget, alltså,
nej.
Det är inget jag sticker under stol med. Men det är ju väldigt jobbigt att det har varit så grova påhopp. Absolut.
Mm.
Och att jag då tackade Gud att Partyland låg precis bredvid så att jag kunde gå in till dem istället bland ballongerna och be om vatten.
Mm.
Men
det har aldrig gått så långt att det har blivit liksom självskadebeteende eller att du har...
Nej, det har jag aldrig lett i. Det var väl ett typ av självskadebeteende att sluta och äta och att liksom...
Absolut, det är väl ett sätt att straffa
att
sig
man,
själv.
Att man tänker att nej, men jag ska inte äta. Jag behöver inte äta så mycket. Och, om jag äter nu, då blir jag bara tjockare. Fast, så det tänkte jag ju absolut. Mm. Och det tog lång tid innan jag liksom... fick reda på att jag hade den här hormonsjukdomen också. Så när jag fick det var ju tack vare Roberto som jag fick reda på det. För han förstod ju att det är något som inte stämmer. Du äter som en fågel.
Mm.
Och för att jag menar, jag krympte ju min magsäck så mycket. Så att när jag väl åt så kunde jag inte äta så jättestora portioner heller.
Och det hjälpte ändå inte.
Och jag tränade. Men tränar man och inte äter så ger inte det något resultat.
Nej.
Och tränar man och äter dåligt så hjälper inte det heller. Så du måste ha balans. Du måste käka bra och träna bra. Jag har ju provat massa bantningsmetoder. Olika typer av dieter och sådär. Men jag har heller aldrig... jag har aldrig försökt ställa quick fix med tro att jag ska kunna ta en tablett.
Nej,
och så blir jag
precis,
smal.
Så blir allting bra.
Och så blir allting bra. Mm. Men däremot så har jag ju också blivit illa behandlad av sjukvården. När jag var överviktig och drabbades av mitt första bukväggsbråck. Då fick ju jag vänta 10 månader på min första bukväggsoperation. Och det var ju inte i enhet med vad vården skulle ha varit egentligen. Och inför den operationen så tvingade de också mig. Det var verkligen ett tvång. Att om du inte gör det här så kommer vi inte att operera dig. Då kommer vi inte att hjälpa dig.
Mm.
Och då fick jag leva på Nutrilett i 13 veckor.
Oj, det kan inte vara bra.
Och det kan ju inte vara hälsosamt för någon människa.
Nej. Men är det lite som att de mött så här att det här är ditt eget fel? Mm. Så,
ja.
Alltså förstår vad jag menar? Att,
ja,
att,
absolut. Ja. Mm. När jag var överviktig så fick jag, alltså det blir ju jättebelastning för benen såklart. Mm. Och då fick jag inflammation i hälarna, det heter hälsporre.
Mm.
Och det kan man ju få när man tränar mycket och sånt där också, så det behöver man ju inte. Men är man överviktig så är det klart, det är ju mycket belastning. Och då sökte jag för det här och jag är lite så här, jag har fått veta att jag är ganska normal fot nu, men det är ändå liten dragning till att ha lite hög hålfot. Uh-huh. Så att, jag testade med såna här inlägg och köpte bra dojer och såna här grejer. Men det gick liksom inte över, så det är klart att då sökte man ju vård.
Mm.
Och då träffade jag faktiskt på en läkare som sa till mig rakt ut att du aldrig funderar på att banta.
Mm.
För den där fettman är ju inte hälsosam. Och jag tackar faktiskt min lyckliga stjärna att jag fann mig jävligt fort. Och sa till honom att, och du vet om att du är jävligt dum och det kommer du få leva med hela livet. Medan jag kommer kunna göra någonting åt min fetma.
Mm.
Och sen så gjorde jag nog, jag tror jag sulade av en losska eller någonting i bara farten liksom. Fy fan.
Mot honom liksom.
Spottade mot honom och bara gick därifrån.
Mm.
Och sen så besökte jag ett annat sjukhus istället och då fick jag lite bättre, lite bättre bemötande. Så att jag det här, det är ju såna grejer som ingen människa ska behöva liksom utstå. Ingen. Och det är likadant om man har problem åt andra hållet. Att man är för smal till exempel.
Ja, ja.
Man ska ju inte liksom, vadå, äter du inte heller?
Nej, men den alltså, har jag fått höra hela mitt liv.
Ja.
Hur och blivit skickad till läkare också. Och bara, du är, ja. Och det sätter ju sina spår också.
Ja, det är klart att det
men
gör.
Det är inte lika lätt att prata om.
Nej.
Faktiskt.
Och varför skulle det inte det vara lika okej att prata om?
Ja, men för att då tycker man, du ska vara glad att du är
att du i alla fall är smal.
Ja, exakt.
Det är inte klokt. Det, nej, alltså, det där går, sådana där grejer går liksom inte in i mitt huvud. Nej. Det gör inte det.
Nej.
Så att jag tycker att man ska öka respekten för varandra och varandras olikheter och vara lite mer förstående, lite mer omtänksamma, inte döma varandra, fråga istället. Men alltså hur är det för dig då? Hur upplever du det att vara så smal?
Mm.
Istället för att bara, men gud, varför är du så smal? Alltså,
Nej, men det där...
Vill man fråga, är man nyfiken?
Och där är det mycket mellan tjejer.
Ja, det är...
Sådana pikar, det är väldigt sällan man får det från killar.
Ja, ja. Vi tjejer borde hålla ihop lite mer, faktiskt. Det tycker jag absolut. Så det försöker jag göra med tjejerna här. Jag försöker hålla ihop med killarna också, självklart. Mm. Men jag tycker att det är dags för lite girl power i Let's Dance nu.
Ja, eller det är ju flest män som har vunnit. Så nu fasen får ni...
8 stycken av 10.
Mm, det är dåligt. 2. Det är alldeles för lite.
2. Det är alldeles för lite. Ja. Nu måste vi ju försöka
stabilisera
det här lite. Ja, men eller hur?
Ja, starta en kampanj.
Tänk vad kul det skulle vara om det var 2 tjejer i finalen. Ja. Det har det aldrig varit.
Jag vet, men det är någonting med män som är lite roliga, lite härliga. De behöver inte dansa bra. Men det är mycket mer underhållande att följa en...
Ja, men sen blir det ju också den där resan ändå som de gör.
Ja,
att det faktiskt ändå är ju så att det kanske blir en annan typ av utveckling. Mm. Även om man kanske inte utvecklar den bästa talangen för att dansa.
Nej,
så är det andra saker som man överkommer.
Ja.
Tror inte att det kommer ha lika stor betydelse den här... svängen, jag har en känsla.
Nej, det kanske blir lite annorlunda. Man har ju följt Steffos resa redan. Nu vill man ju se, upp till bevis nu.
Ja.
Nu vill man ju liksom ha...
Jag tror att det kommer han att klara
galant. Ja, det tror jag också. Han kommer
att greja det. Länge. Ja, det kommer han att greja galant. Det är jag helt övertygad om.
Mm.
Mm. Det ska bli jättespännande. Och det är liksom... Det är lite läskigt faktiskt om man tänker att... Och nu är det väldigt nära.
Mm.
Väldigt nära. Mm. Nej, men det blir kul.
Ja. Så får du hålla till tjejmilen. Nej,
tjejmilen.
Tjejmilen.
Ja, det är klart jag ska. Jag kommer hålla efter det med.
Mm.
Absolut. Ja, för fasiken. Jag har ju redan planerat att jag ska springa tjejmilen nästa år också.
Ja.
För att då försöka slå min första tid som jag kommer få.
Just det.
Ja. Mm. Det är inte så att jag har sagt att jag måste springa tjejmilen på en timme. Det är det verkligen inte. Men det vore ju kul att när jag nu får min första tid att kunna slå den nästa år.
Men när är du nöjd då? För nu precis du sätter upp höga mål i träning och vikt och liksom, det är väldigt konkret. Ja. När är du nöjd?
Jag har hela tiden haft ett ur hälsoaspekt sådär när jag har rådfrågat med min läkare om man utgår lite från sitt BMI. Och det där ändras ju också hela tiden om man ska utgå ifrån BMI eller inte och så vidare och så vidare. Jag tror att återigen så är det alltid liksom balans på saker och ting. Men om man ska räkna lite med den åldern som jag är och min längd och allt sånt där så tror jag att 60 kilo är ett sunt. Jag menar, ska man följa de tabellerna, då tror jag att jag är nere på typ så här 54-56.
Mm.
Och det tror jag att det skulle vara alldeles för mycket. Och jag har sagt att jag kanske kommer känna mig nöjd redan vid 65. Och jag vet att det viktigaste för mig är ju hälsoaspekten. Och tack vare att jag var med i Let's Dance nu så gjorde jag en stor hälsokontroll.
Mm.
Och då fick jag veta att min hälsa är god. Den är alltså inte dålig. Mm. Den kan bli bättre. Men jag kommer hela tiden utgå ifrån liksom min hälsa.
Mm.
Det sunda.
Mm.
Men idag väger jag som sagt var 77-78.
Mm.
Och 60 kilo, det är... Mm. Gå ner till 60, det är som sagt, det är 17-18 kilo till.
Mm.
Så att det är en bit
kvar. Hur ska det bli något kvar av dig då?
Det är klart att det blir, du ser ju, det finns ju massor här, Helena.
Den där.
Ja, jag har mycket av allt.
Hon tog på brösten.
Jag tog mig på boobisarna, de är ju där, vet du. Så det är omöjligt att låta bli. Jag bumpar i dem hela tiden. Rumpan och boobisarna, de bumpar jag i. Puttar alltid på någon. Är det inte fram så är det bak.
Det är härligt.
Oj vad det lät illa. Ja. Nej, men gud vad det lät illa. Jag menade inte så
det,
nu.
Vi pratade om förut om vad som hände hemma hos familjen Bok.
Ja.
Toledano.
Ja, vad som... Ja.
Ante ser du fram.
Aj gud här. Ja men du ser, man säger så mycket dumt.
Jag tycker att det här var en perfekta avslutning.
Ja, det tycker jag med.
Antingen ser du fram eller bak.
Antingen ser du fram eller ser du. Ja. Men jag siktar framåt. Jag siktar framåt.
Det är bättre med framåt.
Jag föredrar.
Det börjar dregla.
Nu blir det varmt.
Det är jättevarmt här.
Nu kan
jag tycka att vi...
Nu är vattenflaskan, kolla, den är tom.
Och du ska faktiskt hem och med din man.
Först ska jag laga middag, umgås med min familj och se till så att barnen sover.
Sen
kanske det blir lite...
Kanske.
Mm-hmm.
Om inte jag har tröttat ut dig här.
Nej, det tror jag. Nej, det har du verkligen inte gjort. Tack för att du hade tålamod. Lyssna. Så tålmodigt. Det är. Och tack till alla som lyssnar och som tittar.
Framförallt till Fredrik bakom kameran.
Absolut.
Som jag tror var kram. Ja. I armarna.
Ja. Gud, vilken hjälte.
Ja, faktiskt.
Verkligen.
Jag är helt genomsvettig.
Tack snälla.
Du har lyssnat på podden Aftrus med mig, Helena Trus. Och ni lyssnare är ju såklart superviktiga. Hör av er med frågor, kommentarer, antingen på Twitter eller Instagram. Där heter jag @aftrus. Ni får också gärna mejla mig på helena.trus@aftonbladet.se. Den som klipper podcastavsnitten är Andreas Hansson. Men vill ni skylla något på någon så är ansvarig utgivare Jan Helin. Ett extra stort tack till Antonia Vaj som har skrivit vignettlåten Macho Woman. Hej då! Ain't nobody but you.